Hej, du lyssnar på Karlavagnspodden, idag med mig Hanna Silman. Och vi snackar om maskiner och därmed blir det nog en hel del snack om motorer också. Vilka prylar får din vardag att rulla? Är det traktorn, symaskinen, kaffebryggaren eller lastbilen? Nu ska vi få höra berättelser om maskiner i våra liv. Det blir väl snack om kärlek, haverier och livet bakom spakarna. Och nu ska vi till Borås. Hej Daniel Hellberg. Hur är läget hos dig ikväll?
Jo tack, men det är fint på så här. Jag satt och kollade lite på min menylista här nu innan ni ringde.
Oj, vinyllista? Ja, är det vinylspelaren du vill lyfta fram när vi pratar om maskiner?
Ja, precis. Det är verkligen vinylspelaren. För att, om man tar det väldigt kort så, man fick vinylspelaren någonstans när man var 10 år gammal. Vet, stereon, och då var det mer... Det var allt ett då, de minst vet, sådana här stereo som man köpte då. Men nu är ju mer vinylspelaren separat. Det är ju som en helgedom mer eller mindre som finns där och står där.
Ja. Har du den i vardagsrummet? Alltså vinylspelaren?
Nu står den faktiskt i kontoret. Så, gör det.
Hur ofta lyssnar du på vinyl?
Nu är det senast, det har inte varit så mycket. Men innan så har det varit... väldigt mycket faktiskt. För någonstans i livet så har det hela tiden utvecklats. CD:n kom, sen var det minidisk och sen var det MP3. Men sen kom vinylen tillbaka igen.
Ja, för jag tänkte just att när du lyssnar på vinyler, är det alla de där åren med olika stereo som du tänker på då?
Ja, eller så. Det är som någonstans jag upptäckte mycket när jag lyssnade på MP3. Att jag hör egentligen för samma låtar hela tiden. Jag lade till kanske 10 stycken nya varje år. Så var det, det var kanske runt 800 låtar man hörde på hela tiden. Mm. Och då kände jag att det blev ingen utveckling i musiken. Och då gick jag tillbaka till vinylen.
Så. Jaha. Men du nämnde din vinylsamling. Hur många skivor har du?
Vi ska se här nu, det är väl någonstans på 500 stycken tror jag. 532, men jag tror jag har runt 600 faktiskt liggandes. Så jag har inte lagt in alla här i min samling.
Du har alltså en fil eller någon lista där du har skrivit in alla?
Ja, precis. Det finns på nätet, kallat för Discog. Det finns sådana här. Vi som är vinylnördar då lägger in våra skivor där, så kan man jämföra eller sälja och byta och sådana saker. Och sånt.
Jag har en morbror som också är vinylsamlare, som han har behövt ha så här extra förråd för alla sina skivor, det är verkligen en livsstil för honom. Och jag brukar alltid ställa honom frågan, men vilken är din favorit? Så nu får du den frågan, vilken skiva är din favorit?
Så kan jag säga, med vinyl så är det lite som den här filmen High Fidelity, man kan inte bara ta en, så att det får bli topp 3, är det okej?
Okej, det är okej.
Och det blir svenskt nu. Så, inte utländskt utan svenskt. Den bästa vinylen just nu, den jag hört på väldigt mycket, det är Du och jag, Döden med Kent. Sen kommer nog faktiskt Beväpna dig med vingar, med Tåströ. Och den sista skivan är en liten udda skiva, sån här 60-tals skiva faktiskt. Det är Gunde Johansson, en gammal vispoet som sjunger Dan Anderssons visor så.
Dan Anderssons visor, jag vet att vår dialogredaktör Mika Tahvanainen älskar Dan Andersson. Han gör 2 tummar upp här, även om alla artister är lika bra såklart.
Så är det, men då får du tipsa om Gunde Johansson här. Jättebra.
Absolut. Ja. Men du sa ju också, du nämnde att det finns en gemenskap runt den här... Ja, men maskinen eller samlingen, ja, men vinylspelaren. Att du sa att vi är många som är med, vi har den här sajten där vi skriver in. Är det så att det också är en gemenskap för dig?
Ja, det blir det. För jag har många kompisar som har samma intresse. Just att man kan ibland träffas och ta fram någon skiva som inte jag har kunnat sätta på. Eller man sitter bara som håller i fodralet och går igenom vilka medverkar på den här plattan, vem var gitarristen, finns det mer platt han är med på, eller var någonstans är inspelad och sånt. Och det är sånt man inte ser på Spotify direkt, utan hör man bara låten så att säga.
Mm. Snart ska vi få nyheter, men den vinylspelaren som du har just nu, är det den bästa och käraste spelaren som du har haft?
Ja, det är det. Det är det. Definitivt. För den funkar, den är fin och det är bra ljud i den.
Ja, den prickar in alla kategorier.
Ja.
Tack Daniel för att vi fick köra igång Karlavagnen med dig.
Det här är Karlavagnen i P4.
Sören har skrivit till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! Det får väl sägas att jag tidigt blev motorintresserad, delvis för att min pappa var det. Men efter att sommarjobbat under de tidiga tonåren så blev det att skaffa en liten båt med en rejäl utombordare som var en trecylinders tvåtaktare. Motor var trimmad sportversion som förmodligen checkade tändstift, som även hade karaktäristiskt ljud, och särskilt när man varvade upp den i friläge och sen drog av på gasen, så uppstod ett djungeltrummande så att säga. Ljud som varade i cirka 5 sekunder innan den lugnade ner. En motor som hade en slags egen vilja och kunde liknas vid en ett sporre, livlig, stark och högljudd. Så skriver Sören. Vilken underbar beskrivning av en motor, Mika. Verkligen. Vad tycker du, dialogredaktören för ikväll?
Det är faktiskt många som har skrivit om motorer.
Ja, oh, det är så roligt.
Ja, det är ett ämne. Maskiner och motorer går hem i stugorna. Och det är faktiskt ganska många som har också skickat bilder som du var inne på där. Så att det är extra kul.
Ja.
Men jag tänkte att jag kan läsa upp några stycken som folk har skrivit. Bland annat Jimmy som skriver så här. Räknas piano som maskin? Annars säger jag syntar. Och på det säger jag datorn, för den har alltid funnits när jag behövde tänka av mig lite. Man behöver få komma bort från denna värld ibland och skapa och leka. Och då var den perfekt. Musikstudien med syntar och maskiner var egentligen samma. Man försvann och skapade lite grejer. Det fick en att överleva vissa dagar och att leva andra dagar. Så är det. Och Patrik Wern, han har också sådana här maskiner som... viktiga maskiner så att säga. Han skriver, jag har några maskiner som bokstavligen har räddat mitt liv. En ventilator, en hostmaskin och 2 syrgaskoncentratorer, svårt ord. en bärbar och en stationär. Utan dem hade jag inte levt idag. Ja, men jag nämnde det att det är många som skickar bilder, och Åsa, hon skrev så här. Traktorn som jag köpte för 10 år sedan, den har hjälpt mig mycket med lyft och sånt. Och hon skickade en bild på sin gröna traktor, och även Roine, han skickade en bild på undersidan av sin gräsklippare. Han skrev, för närvarande så påverkar den här maskinen mig ganska mycket. Det är en del av en åkgräsklippare. Vi är nog i det närmaste livsokamrater. För varje sommar hittar den på något nytt hyss.
Och sen så... Jag känner igen det där. Alltså just åkgräsklippare. Jag tror att det är nog en av de maskiner som kan få mest kärlek och andra känslor.
Alltså, när jag bodde i hus så hade vi samma problem. Min granne skrattade åt mig för jag ledsnade på den här. Så gick jag in och hämtade dragspelet och så struntade jag klippa gräset och satt på den där och spelade dragspel istället. Så kan man göra. Men jag tänkte avsluta med att läsa den här, för den tyckte jag var så fin. Även Henrik har skickat en bild. Inte större än en traktor, men väldigt viktig för mig är dialysmaskinen som står i mitt sovrum. För snart 22 år sedan så fick jag hem en dialysmaskin och mitt liv förändrades till ett ganska normalt liv trots en kronisk njursjukdom. Att ta ansvar för sin egen behandling är inte lätt, men efter ett tag blir det en rutin som gör det till en del av livet. Och Henrik har också skickat en bild på en dialysmaskin. Och har man inte sett en sån tidigare så tycker jag man kan gå in och kolla på den. Ja. För den ser väldigt avancerad ut. Det är slangar.
Jag tänkte också samma sak. Oj.
Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Men det är liksom en datorskärm på ovansidan. Och så är det som en låda med massa slangar. Och den ser verkligen high-tech sjukhus ut.
Ja.
Så att det var imponerande att sköta en sån hemma.
Ja, jag sa ju tidigare, störst maskin vinner. Men Henrik, du har helt rätt i det, att det inte bara storleken som spelar roll. Det är ju funktionen.
Och så är det.
Fint är att en maskin kan förändra vardagen på det sättet.
Mm. Verkligen. Och du har ju varit inne på maskiner. Nämnde du någonsin vilken som var din favoritmaskin? Du nämnde bara störst. Störst är bäst.
Ja, ingenting. På vårt Instagram visar ju upp en av våra favorit, eller en av mina favoritmaskiner. Man kan kalla den för en ganska lugn och för tillfället ganska tyst maskin. För den går ju inte.
Ja, just det.
Det är ju ett av de många projekt som vi, eller kanske framförallt min man, har. Maskiner som när som helst ska få lite kärlek och starta igen. Men just den här, den är väldigt stilla stående. Så den maskinen är mer än någon slags hylla för allt möjligt.
Jag tycker man ska gå in och kolla på Hannas video på Instagram faktiskt. Så får man se den här maskinen.
Ja, det krävs ju en annan maskin för att flytta på den här maskinen. Så det är nog bara en ursäkt för att skaffa fler motorer.
Ja, förmodligen.
Ja, men vi vill såklart ha in fler historier, kommentera på sociala medier eller ring in 020 22 10 30. Och vi har med oss Marie Mandelman från Simrishamn nu. Hej!
Hej!
Hur mår du ikväll?
Jo, men bra.
Ja, men bra. Ja, det var något konstigt eko där, men nu hoppas jag att jag hör dig bra. Hur har din dag varit? Har du jobbat med några maskiner?
Ja, men nu går ju maskinerna varma här på djupa dag. Jag har fått vetet, ölandsvetet i jorden. Och sen så håller vi ju på och planterar ut alla grönsaker och så.
Ja, ölandsvetet har kommit in i jorden. Ni håller på att plantera alla leksaker, eller vad säger jag, grönsaker. Så du. För du är ju en bonde, du är författare och många känner säkert igen Diogården från tvn också. Hur har det varit, just våren, hur är den här tiden för dig och er?
Alltså, just nu så det har ju varit en ganska kall vår. Och nu så kommer värmen och då allt händer på samtidigt då liksom. Så att det är väldigt stressigt nu för tiden. För att få liksom allt komma i jorden och så. Och sen så har vi ett litet dilemma, det är ju att det är sån vattenbrist eller lågt vatten stånd i vatten i jorden liksom, så att det, ja, vi är lite oroliga för hur det ska gå den här sommaren. Så vattennivåerna har aldrig varit så här lågt så här tidigt, så det är lite läskigt faktiskt.
Jag känner igen det där, för jag bor ju på Gotland och det är ju samma diskussion här
också, nästan ännu värre, fast nu har det blivit här också då.
Ja. Hur jobbar ni med det här nu? Nu är det kanske inte med maskiner, men samlar ni in regnvattnet och sådär?
Ja, men vi har byggt liksom bevattningsdammar och försöker samla regnvatten från alla växthustak och sådär. Och så får man ju tänka till liksom att inte slösa med vattnet helt enkelt.
Ja. Men det här med just maskiner som ändå är temat för ikväll, kommer det,
just det
naturligt för dig? Har du alltid varit en händig person med maskiner?
Nej, det vet jag inte. Från början hade vi inte råd att köpa några maskiner. Sen så efterhand så när man liksom kunde börja köpa maskiner så får man ju hålla på och mäcka lite grann mer. Men när det blir liksom för svårt så har vi hjälp av vår sons kompis som kommer hit och hjälper oss. Och det är alltid nu på våren det händer, för det är ju då alla maskiner går som varmast liksom, och det är ju då de går sönder, såklart.
Såklart, ja. När man behöver dem som mest.
Precis.
Ja. Men för vad skulle du säga, vad betyder maskinerna för jordbruket?
Ja, men det betyder jättemycket, speciellt vi då som inte från början hade råd att köpa liksom maskiner. Då fick vi göra väldigt mycket för hand. Liksom. Och det sliter ju enormt mycket på kroppen. Det tar mycket, mycket mer längre tid. Och när man håller på med grönsaksodling. Och nu har vi ju en redskapsbärare som vi får som vi kan rensa mellan grönsaken och sådär. Och den har vi dessutom nu ganska nyligen byggt om till en eltraktor. Så vi gjorde om den från att den har gått på diesel nu och nu går den bara på el. Liksom. Mm. Och det är fantastiskt.
Mm. Ja, har du någon favoritmaskin? Är det den nya? Eller nu omgjorda elmaskinen?
Ja, men den är inte så dum alltså. Det är jättehärligt liksom, när man bara kan rensa emellan. Men annars, om jag liksom skippar maskinerna så är det nog radhackan som man kan gå. Det är som ett cykeldjur och så är det liksom en sån här som man rensar mellan grönsakerna. Den är favoriten ändå.
Aha. Vad är din favoritsyssla så här på våren?
Ja men det är ju liksom att göra vackert och sätta igång en trädgård och plantera och sätta ut grönsaker och ja.
Ja. Jag vet inte exakt hur våren ligger till där i Simrishamn, men för här nu är syrenen blomma ju. Ja. Alena är jättevackra. Det är en väldigt intensiv grön färg överallt. Och, ja, tulpanerna är nästan redan förbi.
Men det är ganska kallt här på Österlen.
Ja. Ah.
Det är det ju för att havet ligger så nära och det är ju bra, det är därför vi har så mycket äppelträd här, för det liksom fördröjer ju liksom blomningen lite grann. Så att nu hoppas jag på att det inte blir någon frost och då får vi nog ett bra fruktår i år.
Mm. Ja, för jag tänkte precis fråga att hur ser det ut där? Är det äppelträden? Är det blomning överallt då? Ja.
Ja, de har nästan gått över. Och jag får mycket aprikoser i år också, verkar det som. Så att det här att det varit en väldigt kall vår, det har ju varit väldigt, väldigt bra. För då liksom har det gått lite långsamt, lagom långsamt. Och nu är vi förbi frostrisken, tror jag. Vi håller tummarna.
Nu ska vi inte jinxa någonting bara.
Nej, eller hur?
Ja, vi pratar, det blir blommor och frukter vi börjar prata, även om maskinerna var ämnet för ikväll. Ja, men det är ju...
ja, men det vi på gården gör ju nu, det är att försöka bygga om våra traktorer så att de går på el istället. Vi sätter in elbatterier och så laddar vi ju från vårt vindkraftverk som vi har då.
Ja.
Så, och då blir allting tystare och ja, det är renare miljö liksom.
Mm.
Så våra älskade traktorer ska bli tystare och tystare, förhoppningsvis.
Men vad konstigt samtidigt, och jag tänker på sätt och vis lite läskigt, för man vill ju också höra traktorerna när de kommer, känner jag som bor också på landet.
Men visst, man ska alltid ha respekt för traktorer och så, men då får man sätta in ett litet biljud som surrar istället.
Det får du skicka in en film sen på när du har traktorn som snurrar som en bisvärm.
Ja, precis.
Ja. Marie, tack för att du var med. Vad mysigt att prata med dig och lycka till nu med allt det där med maskinerna, med vattenbristen och så hoppas jag att det inte kommer frost.
Ja, detsamma. Vi hjälps åt allihopa.
Ha det bra. Hej då.
Tack ska du ha. Hej.
Nu ska vi till Hemmestad på Värmdö och jag säger hej till Carl-Erik Seilot. Hej!
Ja, hej!
Hej!
Det här hände för 1968, så det är några veckor sedan.
Ja, det är några veckor sedan 1968. Vad har du för maskinhistoria från 68? Ja,
nej, jag körde ju... Vi var två i hela Sverige som kunde köra den här maskinen, men man pumpade fram då betong till byggplatserna, man säger. Det var en firma ute i Jordbyhamn som vi arbetade åt. Va?
Oj!
Och, fick man bra betong så nu är det inga problem. Men på den tiden så kunde man inte blanda betongen så det passade maskinen. Var ju tvungen att ha den som en gröt liksom, va. För att man pumpade ut med en kolv och sen kög man in den andra kolven samtidigt, så att säga.
Ni, alltså du och en till, ni var de första i Sverige?
Ja, vi var första. Vi arbetade åt en firma då. Han leder den till nu, men han heter Sven Lindqvist och bodde ute i Jordbehandeln då, med den firman. Mm. Vårt första uppdrag det var ju gjutning av vattentorn i Lysekil på västkusten.
Vad häftigt! Så.
Ja, och då var vi var ju bara två då som skötte pumpen, så vi fick jobba. Jag körde dagtid, det gick ju dygnet runt liksom då. Mm. Så jag fick köra dagtid då, och min kollega han körde på natten. Men det gjorde det, man fick, ja, i 12 dygn fick man arbeta mellan 12 och 14 timmar varje dygn då.
Var det när ni jobbade, alltså att det här var liksom, betongpumpen hade inte funnits här, var det många som kom och tittade på?
Ja, det var ju ganska nytt det där då. Och det här var då i Lysekil, och sen var det en sån där glidform det heter. Så, gjutningen gick hela tiden, men det var inte vi som göt, utan vi levererade betongen genom rör och genom fyrtums järnrör, genom ast och sånt. Då. Mm. Och nej, det var ett intressant jobb när det stämde. Nu för tiden är det inga problem. För nu finns det många olika. Men det här var ju en tysk maskin då. Mm. Som, ja, vi var bara två som körde dem i början så att säga.
Hur mycket underlättade det här för er?
Ja, det underlättade för arbetarna, fick istället för att forsla det med kran upp och sen tömma med så kallad bask eller vad det heter, tömma ner det då. Det här kom ju fram direkt fram till de som skulle ha betongen då, och gjuta. Va? Så det var underlättat mycket för de som jobbar med sånt.
Mm. Det låter som att du var länge i byggbranschen. Var
ja,
det här din...
vi började 68 där, men sedan då 1974 då Nockebybron här i Medan skulle vi gjuta den bron då. Men det var mitt sista jobb, för det var en som slarvade med maskinen, så han klippte av mina ben i nederfoten.
Oj!
Ja, så jag fick, det var ju ja, till sjukhuset direkt. Då. Men det var det sista jobbet jag hade just med den. Sedan då fick jag ju byta, sen körde jag Uddeverk istället. Och, ja, man fick ju byta yrke så att säga.
Ja, men ja, det gäller att vara försiktig och ha respekt för stora maskiner också.
Ja, jo, det är det ju liksom. Men han slarvade väl lite den mannen. För då, jag stod ju som reserv med fjärde maskin. Och det var ju tre som höll på göt, men han slarvade med masten. Så den kom mitt emot mig, han inte hoppa undan. Så, nej, det var sånt som kan hända. Va? Men det ska ju inte hända.
Nej. Men du låter inte som att du går runt och grubblar över det, att det förändrar det.
Just nu sitter jag i rullstol och är halvblind, så jag ser ju ingenting nästan.
Och ändå skrattar du och tänker positivt.
Jag har åldern att göra antagligen, när man kommer upp i 90 nu. Så.
Ja. Men ingen kommer ta ifrån dig den meriten att du var den första, nej, tillsammans med en kollega och arbeta med betongpumpen.
Ja, alltså det var en rolig grej liksom, och med, i och med att det var 1968 till 74 och sedan fick jag ju tänka om och göra andra jobb.
Ja. Vi ska avrunda strax, men måste fråga, kan du sakna att jobba med maskiner på byggen?
Nej, jag har ju hållit på med mycket maskiner inom byggnad och sen har jag med varit kock en gång i tiden också. Man har varit med mig mycket. Jag kan ju inget brukar säga, men man har varit med mycket.
Det låter verkligen som det. Jag är säker på att du kan rätt så mycket. Karl-Erik, tack för att du var med och tar hand om dig.
Ja, nej, men det var kul att få komma fram. Så jag hoppas att man sköter sig något som är.
Jo då. Du får 5 betongpumpar av 5.
Ja.
I betyg.
Nej, nej.
Ha det bra.
Det bra.
Ja. Detsamma. Hej då. Elisabeth Wilhelmsson i Tärnsjö. Hej.
Hej, hej.
Vad har du för maskin, eller vilken maskin tänker du på när vi pratar om det här?
Ja, det är ingen traktor kan jag säga.
Nej.
Men det har varit min traktor.
Jaha.
Ja, det är en symaskin som jag köpte. Jag ska fatta mig kort för att det finns ju inte så mycket tid. Den köpte jag när jag gifte mig på i början av 70-talet. Och den var dyr. Och jag ska inte säga, hör du mig?
Ja, jag hör dig. Jag lyssnade bara här med
fokus. Ja, och jag ska inte säga märket för att man ska ju inte göra reklam.
Du är så rutinerad på det här, eller skicklig på det här.
Ja, då. Oh, ja. Nej, men jag, den har jag följt mig genom livet. Och jag hade turen att få ett arbete i Wien som sjuksköterska på en hjärtavdelning. Och jag tänkte, nej, den är så tung. Mm. För det var ju inte någon plastapparat precis. Men jag tog med mig den. Och sen kom jag ju hem till Sverige igen. Ja. Men jag har sytt så otroligt mycket och sparat så mycket pengar. Mm. Och nu ska jag gå till saken. Att i början av 20-talet, jag tror att det var 2004, så bodde jag på Barnängens herrgård i Stockholm i en arbetarlänga.
Ja.
Och 1600-tals lägenhet. Och det var ett stort rum och som jag hade bytt till mig för att jag bodde i Skåne. Ja. Mm. Och sedan så, jag tycker jag måste sy, så att jag satt en kväll och sydde kuddfodral som jag tycker är vackra med spetsar och ja, lite romantik så där.
Mm.
Och sen så hade jag ju min kära så kallade traktor eller symaskin som stod på ett bord och jag sydde och det gick galant. Och sedan så lämnade jag symaskinen och gick och satte mig i soffan för att klippa trådar som man gör när man har sytt.
Uh-huh.
Och sen efter 10 minuter så började maskinen att vrålsy.
Nej.
Jo, den sydde. Alltså den. Och tråd, ja, det, så här fort kan man inte köra en symaskin. Och någon hade viskat i örat på mig att det spökar.
Åh oh, nej, oh. Ja. Oh, jag blir så rädd för såna här historier.
Ja, nej, så var det. Och någon hade sagt att Mikael Bellman har säkert varit här och sjungit. Och ibland så kände jag cigarrdoft. Det var pelare i den här vackra våningen. Eller våningen. Ja.
Men, ja. Jag tänker ibland, radiohuset i Visby, det är byggt i, från början har det varit ett stall och ibland kan det lukta lite häst på somrarna. Men det kanske var något sånt att en gammal doft som kom fram.
Ja, och det läskiga var att veckan innan hade jag haft tvättstugan som var mitt över den vackra gården på Barnängens herrgård. Och jag hade tvättat flisfilter som var kamelfärgade. Väldigt snygga tyckte jag. Mm. Jag höll ju på i ekonomi. Och jag la dem på en stol. Och de var jättefluffiga och fina. Och sedan när jag kom tillbaka så var det fottryck av en stol.
Ja. Men, alltså, nu måste vi gå tillbaka till symaskinen och jag hoppas att det slutade med att du upptäckte att det var en råtta eller någon som hade börjat sy. Eller vad hände med den?
Jag drog ut fotpedalen.
Ja.
Den sydde. Sen så blev jag lite skakig.
Ja.
Ja, nu har du gjort ditt, min kära symaskin. Så drog jag ut elen. Och sen så gick jag och hämtade en stor kasse och ställde ner den och sprutade vatten över den. Och för att det inte skulle vara någon... Men det rykte inte. Eller rök, vad heter det? Mm. Ja. Och sen gick jag över gården till ett soprum. Och sa farväl på alla tillbehör. Lämnade jag.
Och ni hade ju hängt ihop sen du gifte dig och köpte den. Och så var det så det slutade.
Och jag har sitt barnkläder och jag har sitt nere i Wien när jag bodde där, så sydde jag gardiner och ja.
Åh, nej men vad tråkigt att det slutade så, och vad läskigt, det förstår jag. Flyttade du sen eller?
Ja.
Ja.
Det gjorde jag. Men... Det var ju trångt, för att jag har ju två barn och de kom ju och ville sova över. Och... Men det var stort. Jag hade både soffa och två sängar och det var otroligt mysigt.
Men även om det var väldigt tråkigt slut på historien med symaskinen, vad skulle du säga, vad gav det dig att du kunde sy så mycket? Du sa att du sparade pengar, men hur kändes det att kunna vara så självständig och... Kunna.
Nej, jag kände så här att nu har du, lilla symaskin, gjort ditt.
Ja.
Och nu ska jag överlämna dig till övre makter. Så jag köpte en ny symaskin på nätet. Men det var ju plast och lätt. Och... Men tyvärr kan jag inte sy då, för att jag har fått fel på gula fläcken.
Ah.
Så att, och den står sprillans ny här. Och...
Men jag kan tänka mig att du har en hel del kodfodral och annat som du har sytt.
Ja, visst.
Som påminner om allt hantverk som du har skapat. Så. Det, är så, det är faktiskt jättefint att ha sånt.
Verkligen inte ledsen. Jag är inte den typen som... Mm. sörja någonting, utan det var min lilla historia.
Ja, jag tror vi får ha lite glad låt efter det här, så att ingen drömmer mardrömmar i natt. Elisabeth, tack för att du var med.
Ja, men tack själv, det var roligt. Jag trodde inte jag skulle komma fram eftersom jag inte har någon traktor.
Men en maskin var det ändå, så att...
Ja.
Men ha det bra.
Den kan vi glömma nu.
Ja. Ta hand om dig. Hej då. Vi har med oss nu Lave Göransson från Böja, Timmersdala. Hej Lave.
Hej, hej.
Nu får du hjälpa mig lite med geografin. Böja, vart ligger det?
Mellan Skövde och Mariestad.
Ja. Mm. Hur är läget där ikväll?
Jo, det är nog bra.
Nog bra.
Ja, det var.
När vi pratar om maskiner, vilken är the one för dig? Finns det någon maskin som du vill lyfta fram lite extra?
Ja, det är traktorn som sådan.
Jaha.
Och genom åren så har jag alltså umgåtts med traktorer på lite olika sätt. Och jag fick frågan en gång varför jag var så förtjust i traktorer. Och då satte jag mig ner och kom och full med att det är en av de bästa kompisar jag har haft i hela mitt liv.
Men vad fint beskrivet!
Därför att när man tog traktorn så satt man på plogen och plöjde.
Mm.
Och sen satte man av plogen och så tog man harven och harvade. Och sen satte man av harven och så kopplade man för såmaskinen och sådde.
Ja.
Och så kopplade man av den och så körde man ringvältare. Och sen fick det växa. Sen på hösten så skopade man för skördetröskan och tröskade. Mm. Och hela tiden så var det alltså traktorn.
Mm.
I dess olika sätt att dra, driva tröskverk och ja, vad det än var.
Mm. Är du alltså uppvuxen på lantbruk?
Ja, jag föddes och uppvuxen på ett lantbruk i Skåne. Ja. Och min far, han hade två traktorer. Och den första traktorn jag kom i kontakt med, det var alltså 1936 års Fordson. Även kallad lågländare. Och jag tror jag var 6 år gammal när jag fick följa med far första gången på traktorn.
Kommer du ihåg hur det kändes att sitta där med pappa i traktorn?
Ja, jag fick stränga ordet av far att hålla i mig ordentligt så att jag inte skulle trilla av. Och sen så småningom så tjatade jag på far, jag ville ju köra ensam. Mm. Och då anordnade far ett körprov. Och när vi hade klarat det så det var både att köra fram och tillbaka och tillbaka med och utan vagn. Och när vi klarade det då fick vi köra ensamma. Och då var jag, tror jag var 9 år gammal. Jag fick sitta på traktorn första gången. Och du vet, låglunden, den gick inte fort. Den var 3-växlad. Så att jag fick aldrig köra mer på 2:an. Och då gick det inte fort, 7-8 kilometer i timmen.
Men det är ju ändå stora krafter. Det är ju det som är, det är ju tunga maskiner. Ja.
Den var på hela 23 hästkrafter.
Okej. Men det, ja, jag tänker, det är ju ändå stora däck och de väger mycket. Så att,
Sen hade min far en jättetraktor också. Byns största traktor. Så jag nämna vad det var för en. Volvo T40 heter den. Den var på, hör och häpna, 47 hästkrafter. Och den var alltså stark, hur stark som helst.
Hur gick snacket till byn när din pappa införskaffade den?
Han hade köpt den under kriget, så att den fanns på gården när jag växte upp. Så det var inte mycket diskussion om. Men den fanns där. Ja, sen så småningom så utvecklades ju lantbruket och min far, han bytte bort de här gamla traktorerna och köpte dieseltraktorerna 1956. Och det var då jag kom riktigt in i bilden och började köra de här traktorerna som jag beskrev förra gången. Man använde dem till allting. Och sen så småningom så sadlade jag om och blev yrkesofficer och fick förmånen att jobba med Centurion stridsvagnen. Och där låg ju en Rolls Royce V12 på 650 hästar i den.
Så det blev maskiner även i försvaret?
Det blev maskiner, ja. Sen ett år där fick jag dessutom syssla med bärgningstjänst. Då var tornet i stridsvagnen ersatt med ett bärgningsrum. Och där låg en Rolls Royce RAK 8. Och drev vinschen.
Men alltså, traktorer och stridsvagnar?
Ja.
Så precis. Kan man sammanfatta ditt yrkesliv. Finns det någon maskin som har varit roligast att köra eller serva eller mecka med?
Roligast att köra var faktiskt under senare år, fram på 2000-talet, när jag fick hoppa upp på en större traktor med en 5-skärig växelplog och plöja. Plöja, det var bland det roligaste man kan göra med byxorna påtagna.
Varför var det så kul?
Du kan göra så mycket när du plöjer. Du kan ställa upp och ner och du kan ställa förans rakhet. Du kan pyssla med mycket.
Och byxorna är alltså på allting som nämnde du där. Men vad häftigt, det hörs verkligen att du brinner för motorer och traktorer.
Och jag har intresset kvar, så jag följer upp nu och ser hur traktorerna utvecklas. Det senaste i traktorväg är att du ser traktorer med 4 bandställ på.
Ja.
Och hästkrafter som ligger på över 600.
Ja, det är ju, tänk vilken skillnad jämfört med, vad var det? Var det 22 hästkrafter på den traktorn du körde som 9-åring?
Lite skillnad, ja.
Men känns det som att det har gått framåt, eller kan du bli nostalgisk och sakna den gamla tiden?
Jag saknar inte den gamla tiden, för att det jag har upplevt, det har ju varit framgångar mot enklare maskiner, bekvämare maskiner framförallt.
Och kanske också lite bättre säkerhet, jag tänkte på, som din pappa sa till dig som barn, att du inte ramlar av här nu och så.
Bara en sån sak, som det fanns ju inga störtskydd på det, de tonarna jag växte upp.
Nej. Jättekul, Lave, att prata med dig och snacka. Ja. Traktorer och stridsvagnar också lite grann. Ja, ta hand om dig och hoppas det blir plöjning nu sen igen, eftersom det är det roligaste du vet.
Det blir det inte. Jag har fyllt 80, så att det är så det var.
Okej, ja.
Men jag kan titta på när andra gör det.
Ja, är det så? Kan du åka till och titta på när...
Jag bor mitt i en jordbruksbygd där jag har en familj eller sin till mig som är duktiga lantbrukare och djurhållare och som jag tittar på med glädje.
Vad roligt att höra. Kul att showen fortsätter utanför fönstret. Ha det bra, Lave.
Ja, detsamma.
Hej då. I Uppsala. Hej, Lis.
Hej, hej. Jag har ingen traktor.
Nej, du har inte heller någon traktor.
Nej, men det här var en liten olycka som hände med en dammsugare på 60-talet.
Jaha.
Ja, var jag och min bror var ensamma hemma och mamma och pappa var borta på ärende och ska vara borta länge. Och nu var det min tur att dammsuga. Mm. Och vi bodde ganska trångt i en liten stuga och bredvid elspisen så hade vi även en vedspis och elspis. Det var liksom jämte varann.
Ja.
Och jag visste och alla visste att man dammsuger inte framför vedspisen, utan där sopar man upp för sig. Mm. Aha. Och lägger den askan och det skräpet för sig, för det kunde bli lite boss och så.
Mm.
Ja, men jag tänkte, men det var inte så mycket och det var ju länge sedan vi eldade, så jag körde på med dammsugan. Och sen kommer min brorsa och säger, men känner du inte, det luktar, säger han. Och jag, va, säger jag, vänder mig om och tittar. Då står det som en kvast med rök och gnister ut från dammsugan.
Nej.
Och jag blev livrädd och jag tänkte, oj, det kan börja brinna i huset. Så jag sliter ur kontakten och springer ut på gården med dammsugan. Och av med sladden, slangen. Och upp med där och ut med påsen och sen hällde jag vatten i dammsugaren. Och brorsan, han hade ju varit snäll då, så han hade ju ställt upp fönster och så. För måste ju vädra ut när det luktar innan de kommer hem. Och så var jag ju rädd också att nu kommer jag att få stryk när jag gjort så här. Och så kommer brorsan ut och då har han ställt upp så det korsdrag överallt. Men nu blir ju dammsugaren trasig när det häller vatten i det. Oj, så jag vänder den upp och ner och står och skakar ur vattnet till dammsugaren på gården. Och det hade det, för på den här gamla dammsugaren så var det som en tygpåse som satt i.
Mm-hmm.
Och sen i den så fanns en annan påse. Och den här tygpåsen, det var ju, kan det vara då en tredje, en fjärdedel av påsen, det var ju liksom sönderbränt.
Åh nej!
Och när föräldrarna kom hem sen, och jag var ju livrädd då, att de skulle komma hem, nu får jag stryk liksom, nu. Tänk om hela huset brunnit upp liksom, och så där, var jag jätterädd. Men de var nog lite chockade båda två, för de var ovanligt tysta. Pappa sa ingenting och annars brukade det låta liksom väldigt mycket från honom. Och mamma, hon var väldigt händig och duktig, så hon lagar den här tygpåsen och sydde på och lagar den, så den passar ju jättebra i maskin. Och jag tror att minst 20 år till så fungerar den där, för den fick ju liksom stå upp och ner på tork, men den fungerar faktiskt i många, många år efteråt.
Oh, vilken trotjänare, men det kanske inte gick att få tag på nya dammsugarpåsar efter 20 år.
Jo men alltså tygpåsen, den hade mamma. Hon hade lagat den och sytt dit, så hon hade klippt bort det som var sönderbränt och sen hade hon sytt dit en ny del. Hon var väldigt duktig på att sy nämligen.
Mm. Jag är så glad.
Men då var jag rädd och jag kommer ju inte ihåg, jag vet till exempel, jag kommer inte ihåg hur länge de var borta eller vad de skulle göra, för att det var den här chocken att tänk om det börjar brinna innan du brinner huset upp.
Nej, och vilken show det blev när du tar ut dammsugaren och drar fram vattenslang.
Ja, och så brorsan bakom dem, men nu blir maskin förstörd, eller vatten i den. Och, ja, det blir den ju. Så jag liksom vänder den upp och ner och så står jag där och skakar så mycket jag kan.
Jag tänker, det måste ha sett väldigt roligt ut samtidigt som det var lite läskigt.
Absolut, absolut. Jag har väl gjort några roliga saker i mitt liv, men det får man bjuda på.
Ja, så jag tänker också på, jag minns att vi undrar om vi gjorde mikropopcorn eller vad det var vi gjorde med kompisar. Och vi märkte det i tid, men, alltså att, men att det gick inte som planerat och det började också ryka. Och så öppnade vi mikron och så kom det massa rök. Och då försökte vi i sin tur dammsuga upp all rök. Nej. Så vi stod där som liten brandkår, startade dammsugan. Det hjälpte ingenting. Jag tror det var korsdrag som vi löste det med, precis som du och din bror. Men ja, det är såna här nära inpå situationer där det är ändå bra att göra någonting.
Ja. Ja. Det börjar i alla fall inte brinna inne, så nej, det var lugnt.
Ja. Vilken tur att allt gick bra och att dammsugaren funkade i många år till.
Ja, den gjorde det, och det var ju, alla i familjen var ju förvånade, och den som böt dammsugarpåsen, alltså den här innerpåsen, såg ju också då den här lagade yttertygpåsen, och alla visste ju vem som var skyldig till det.
Ja, det blev en historia att dela vidare.
Ja, men precis. Ja. Så det var en bra dammsugare, verkligen. Ja. Jag var inte så bra på det där.
Ja, men maskinen, den gick att lita på.
Ja, precis, det gjorde den. Ja.
Tack Lis för att du var med. Ha det gott.
Hej. Brygger kaffe så gå och sätt dig bredvid. Morfar som sitter på balkongen. Spegla dig. Jag lovar Torsby fjärden is a part of me. Aj, jag ser, nu ramlar du med cykeln rakt i nässlor som bränns. Vet du vad, livet kommer svida bra väl. Toner som blir till en melodi. Ta nu i och sjung ut allt du tänker och lev i din fantasi. Vi får fälla tårar, det är helt okej. Sommarns alla färger lämnar stora röda huset. Benjamin Ingrosso med Monica Mac, det stora röda huset. Det är många som kommenterar att just symaskinen har varit en viktig maskin och att de har många minnen med det. Och Lena har skrivit till karlavagnen@sverigesradio.se. God kväll, jag refererar till tidigare inringare som pratade om sin symaskin som plötsligt började sy. Ja, ni som hörde, ni kanske minns Elisabeths spökhistoria. Där alltså hon till slut gick ut med sin symaskin, för hon var helt säker på att det spökade, för den började sy så plötsligt. Det här var alltså en anekdot från mig, men vi fortsätter med Lenas mejl. Jag har upplevt precis samma sak. Min fina gamla maskin som är över 45 år men väldigt bra började plötsligt sy snabbt. Det visade sig vara en kortslutning i fotpedalen men lagades och fungerade bra ytterligare något år. Sen lät jag byta motorn på maskinen för jag ville inte köpa någon ny datoriserad upplaga. Maskinen fick jag av min mamma och den var på 70-talet väldigt dyr men också bra den fortfarande är, skriver Lena Björk från Kungsängen. Men det visade sig alltså och en kortslutning. Tänk om det var det som hände, Elisabeth. Nej, men det... Ja.
Oavsett, en bra berättelse fick vi i Karlavagnen. Och nu pratar vi med Benny Malm från Borås, eller utanför Borås. Hej!
Hej!
Vad har du för maskinhistorier?
Först får jag väl säga som man då att jag har sytt på symaskin, ja. Även om jag inte har en egen.
Nej, ja. Har du gjort sån där symaskinskort i skolan eller?
Nej, det tror jag inte, men det har väl lappats några jeans eller något någon gång, men ungefär där tog väl skickligheten slut.
Ja, då är du ändå skickligare än jag. Jag gick i träslöjd och syslöjd är inte min styrka.
Nej, man måste försöka.
Ja, det har du helt rätt i. Ja.
Nej, från det till, jag har pratat stridsvagnar och hästkrafter, och jag fick en gång i tiden väl leva pojkdrömmen, eller många pojkars dröm och några flickors också. Jag flög Viggen i många år, och nu pratar man inte riktigt hästkrafter i sådana flygplan, men jag tror att man på flygdagar och sånt brukade prata om 88 000 hästkrafter ungefär.
Alltså det är det här militärflyget,
ja,
Viggen.
Ja, ett idag gammalt. Vi är många farbröder som har flugit den.
Men det är ju ändå, den ser ju ut, jag får ju upp här en bild också på datorn. Det ser ju ut som ett, ja, men när man tänker stereotypiskt militärflygplan så ser man en sån här. Hur var det att flyga den?
Det var häftigt. Alltså jag minns i början när vi mest satt och kämpade med pärmarna, så fick vi tre pass i baksitt som väl kallades för motivationspass eller någonting sånt där. Och morotspass tror jag de kallades också. Och jag minns, tror jag, det tredje passet där som var ett sånt här maxprestandapass. Då var det ju äldre kollegor som skjutsade oss i skolversionen. Men jag minns hur jag tänkte att det här blir någonting att bita i. Det var när jag fick tag i höjdmätaren, så var vi många kilometer upp i luften i en maxstigning. Så allt var pampigt och imponerande. Så det gick att lära sig.
Men hur snabbt snackar vi? Vad är det för hastigheter vi pratar om?
Ja, det är också lite svårt det där. Det är olika hastigheter på olika höjder. Man pratar ju ofta ljudhastigheten, Mach, alltså man, procent av Mach. Mach 1 är ljudfart, Mach 0, 9 är 90%, och så blir det lite olika på hastighetsmätaren om man är på låg höjd eller hög höjd. Men i runda slängar så tror jag, och nio då, att man på flygdagar och sådär sa något om 2000 kilometer i timman eller
men det går under. Ju inte förstå så, nästan.
Ja.
Men det, hur känns det då? Alltså känner man det fysiskt?
Ja, man känner ju accelerationer och belastningar, alltså när man svänger, det här som man kallar för G-krafter och Men nu ler de unga killarna som eventuellt lyssnar på det här idag, för vi fick ju ta 6G, en version på Viggen fick ta 7G. Idag så tar de 9G och småvislar lite när de tar 6G, så allting blir värre.
Ja. Men det var alltså häftigt, det var en barndomsdröm på sätt och vis.
Ja, det var det, och det var otroligt häftigt att liksom nå hela vägen och få bemästra det där. Men det som gjorde att jag ringde ikväll var att det slog mig helt plötsligt att jag alltid tyckt att kontraster i livet är ett viktigt ord. Mm. Kanske det viktigaste efter möjligtvis relationer, men jag brukar säga att om man inte frusit i ett tält så är det inte lika trevligt att bo på ett lyxhotell. Nej. Som man liksom vet. Och så slog det mig att jag har också en traktor nu.
Jaha.
Och tar jag i ordentligt så gör den nog 18-19 kilometer i timman kanske. En liten miniskotare brukar man prata om. För de som vet så är den från en mekanisk verkstad i Vindeln. så finns det ju många andra mekaniska verkstäder.
Men vad gör du med den då?
Den hämtar jag hem stormvirke i min skog, kör ut lite gallringsskog och sånt här. Det är alltså, man kan väl beskriva det i princip som en, alltså typ som en fyrhjuling med en kärra med drivning också på kärran och med en hydraulkran. Så när man har sågat upp sitt stormvirke till exempel som nu sen efter påsken, så har den där stackars lilla maskinen fått kämpa på bra och försöka få ut det som blåste ner.
Ja.
Så den är en sån där liten maskin som, vad skulle jag göra utan dig? Man tittar lite på den och tänker att, ska du få jobba idag igen?
Från Viggen, liksom, från ett militärflyg till en liten sån här miniskotare, alltså en miniskogsmaskin kan man säga. Ja.
Det är en miniskogsmaskin verkligen, och den har väl fått jobba lite över sin förmåga, så den är lite trött nu, men den är det med gott samvete så att säga, om man nu ska prata om något sånt på maskiner. Ja.
Det är väl lite som vi människor också. Ibland behöver vi anstränga oss lite utöver vår egen förmåga.
Och ibland behöver vi lite återhämtning. Den behöver mest återhämtning.
Kul att höra att du kan hitta glädjen i väldigt olika maskiner, i olika farter.
Absolut, jag skulle inte ha mycket nytta av en Viggen i skogen.
Otroligt opraktiskt sätt att försöka samla in virke från eller vedsom eller träd som ramlar. Ja.
Ja.
Men tack för att du ringde.
Tack du. Trevligt.
Ha det bra.
Program.
Hej då, tack.
Hej.
Inger Nellu närmare sagt, hej.
Hallå Johanna.
Hur är läget med dig?
Det är bara bra.
Oh, vad härligt. Vad är det för, är det traktorer du vill hylla eller militärflyg?
Nej, jag vill inte
eller?
Hylla traktorer. Jag vill hylla hushållsassistent och sån här matberedare. Det tycker jag är bra maskiner.
Ja, vad spelar de för roll för dig till vardags?
Ja, de betyder otroligt mycket i köksarbetet.
Mm.
Tycker jag.
Ja, jag har faktiskt aldrig haft såna där, alltså nu bakar jag nog absolut inte lika mycket som du. Så att, men berätta, vad hjälper de med?
Ja, hushållsassistenten, den är ju bra till bakning och du kan ju göra korv med den och du kan mala i kvarn med den och alltihopa. Den är ju toppen.
Mm.
Och matberedaren, det är ju lite mera med skivor så du kan köra potatis till frestelse och riva grönsaker. Och ja, de är allmänt bra.
Ja, har du alltid haft dem?
Ja, det har jag. Assistenten, den köpte min exman när han var på älgjakt och vi åkte hem till vår mor och far. Vi hade bara en sån här kvarn och veva kött med, vet du, med gammaldags.
Ja.
Och då åkte vi hem till mor och far och så fick vi mala hos dem i deras assistent. Och då blev den assistent även hemma hos oss.
Mm.
Så den har hängt med i många år.
Ja, men mannen finns inte med i bilden längre, men assistenten
nej,
är kvar.
Nej, han är borta.
Mm. Ja. Men vad brukar du laga för mat eller bakning eller vad är det du... Helst.
Jag lagar all hushållskost, gör jag.
Ja.
Även att jag är själv nu 80 år gammal så lagar jag vanlig husmanskost och gör i större portioner och lägger i små burkar och lägger i frysen. Och så jag är väldigt noga med att äta ett lagat mål varje dag.
Ja. Du sa du att du var 80 år?
Ja, blir det nu i juli.
Och lagar du mat varje dag?
Nej, inte varje dag. Jag gör ju det olika. Gör jag kålpudding så gör jag på en stor plåt. Och sen lägger jag det i burkar och lägger det i frysen och tar upp när jag vill ha och så här. Då. Och ja, kasslegrytor och olika grejer då.
Men väldigt bra jobbat. Jag är imponerad av att du lagar mat från grunden.
Jag har jobbat som kokerska på en skola, så att jag har väl det här i mig. Att en måste ju ha ett lagat mål om dagen.
Ja, men det mår man bra av.
Ja, det gör man. Oh ja.
Och kul att få hylla också kanske några mindre maskiner, inte bara traktorer eller stora skogsmaskiner.
Jag tänkte det när jag hörde att det bara var maskiner, traktorer och skogsmaskiner och allt. Då tänkte jag, ja men våra hushållsmaskiner, de är ju väldigt otroligt toppen för oss husmödrar.
Tack för att du ringde in, Inger.
Tack snälla du.
Ha det bra och smaklig måltid.
Detsamma till dig. Kram, hej.
Med kvällens sista samtal. Det blir nog inte snack på finska när vi pratar med David Kolkowski från Stockholm. Hej!
Hejsan! Nej, det blir ingen finska. Det blir på svenska den här gången.
Nej, det hade varit lite taskigt att tvinga dig att prata ett nytt språk i direkt.
Min sambos pappa är från Finland, men inga finska annars.
Nej, det räcker inte riktigt som språkkunskap kanske.
Nej, precis. Nej, men jag hade en liten snabb story eftersom att tiden började rinna ifrån om just en bil som jag fick låna från min kompis. Det här hände nu faktiskt i jul. Min bil gick sönder och jag skulle upp och fira julafton med mamma som vi alltid gör uppe i Sälen. Jag åker ju bil upp dit, man ska skida allting, så att bil är ju nödvändigt. Och eftersom bilen gick sönder så frågade jag min kompis som har ett företag om han inte möjligtvis har en bil som jag kan låna över julhelgen. Vilket han då hade. Det var en liten Volkswagen Caddy. Det finns såklart andra små kåpbilar. Ingen värdering i det. Men just den här bilen var en Volkswagen Caddy. Och när jag fick låna ut den så sa han att det finns en liten bula på bakdäcket. Så det kan vibrera lite grann när man kör över 80. Men bilen är besiktad och allting är säkert. Så att det är bara att åka. Men tänk på att pumpa upp däcket lite grann för att det pyser ut luft. Okej, absolut. Bara tuta och köra, jag och sambon åker iväg, kommer fram säkert, inga problem så. Och sen dag två när vi skulle åka skidor så skulle vi åka iväg till Kläppen. Och då märkte jag att det låter lite extra mycket från bakdäcket där bak. Så att jag stannar på en bensinmack där och märker att ja, men det är ju punka. Så jag öppnar upp skåpet där borta och försöker leta efter en domkraft. Hittar ingen. Det enda jag hittade liksom den här själva hylsan att skruva av däcket med. Okej, men vad tusan gör man här? Och så tänkte jag, men jag testar kanske att pumpa upp det med en kompressor eftersom att det varit en pyspunka och julhelgen har inte använt bilen. Den kanske bara pyst ut. Sagt och gjort. Jag pumpar upp den med en kompressor och det funkar. Toppen. Ja. Så julhelgen tar slut och det är dags att ta sig hem till Stockholm igen. Och då får jag den briljanta idén att jag kanske pumpar lite extra lufttryck i däcket så att jag slipper stanna så ofta på väg hem till Stockholm och pumpa till det extra. Så Circle K-macken där lägger in 3,2 bar i däcket och sen åker iväg. Jag kommer ungefär en och en halv timme ifrån Stockholm när däcket fullkomligt exploderar.
Hör du smällen när du kör?
Nej, det gjorde inte jag. För att jag hann faktiskt stanna till för att jag skulle gå och kissa. Så att jag stannar till på en liten sån här, det är en landsväg. Liksom, så det är något så här parkeringsplats där på vägen. Och sen hoppar in i bilen och ska köra iväg. Då har ju den på något sätt, jag vet inte riktigt vad som hände, men jag bara hör. Jag bara, shit. Och så säger jag till sambo, nu tror jag att den har fullkomligt liksom gått sönder. Och sen bara pyser all luft ut såklart. Alltså själva gummit liksom fladdrar runt. Som tur är så var vi ungefär 2 minuter ifrån en obemannad bensinmack. Och det här är ju då en så här mötesfri väg. Så att vi står ju på en fil där man inte kan passera. Så att jag liksom rullar fram där 5 kilometer i timmen på det här däcket. Saksamma, bara för att avsluta storyn. Så att jag kommer dit till den här bensinmacken. vad gör vi nu? Jag ringer min kompis, jag är för långt ifrån, han kan liksom inte skicka någon, skicka en bärgningsbil blir ganska dyrt. Så jag tänker så här, men okej, men jag har ju reservhjulet under bilen. Men eftersom att det här var en så gammal bil så hade ju reservhjulshållaren rostat fast. Och då får man tänka sig att det är en skåpbil, så att reservhjulet ligger under och sen så finns det liksom en metallarm som håller dit den på plats. Men eftersom att den var så gammal så fick man inte loss den. Så jag håller på i en timme, en och en halv liksom under bilen och det är kallt och man bara till slut börjar skrika av frustration. Tänker, okay, jag måste lösa det här. Så då hittade jag ett par startkablar som jag liksom binder fast till den här hållaren. Och sen binder de runt ett träd som var på platsen. Och så bara säger jag till tjejen, nej, men nu ska vi åka hem till Stockholm. Så, va? Vadå till Stockholm? Vi åker på det här däcket. Så jag skrattar till lite. Men, ja, saksamma. Jag binder fast det och sen kör jag bilen så snabbt jag kan så att jag river loss den här metallarmen. Nej, men... så däcket liksom ramlar ner under bilen. Den här extasen, jag bara, ja, du vet, jag skrek rakt ut där. Ja. Men då kom ju nästa problem, domkraften. Och det här är liksom mellan Eskilstuna och Västerås. Ja. Så att det är inte så många som kommer. Jag tänker, okej, men jag frågar liksom de bilarna som faktiskt passerar om de har en domkraft. Vilket fyra bilar in på 2 timmar inte hade. Och då tänkte jag så här, men... fan, man har ju kollat på YouTube på så här offroad-bilar när de kör i terräng. Och ibland så lyfts ju liksom bakdäcken när de hamnar i en liksom riktning när de ska köra ner för dik eller sådär. Så bara knallar jag runt på den här bensinmacken och kollar bara, men fan, här är ju dik. Jag tror att det här kan funka. Så jag tar hela bilen, jag lossar först liksom på muttrarna och sen så åker jag ner med hela bilen i diket. Och sen säger jag till min kära sambo, nu får du ställa dig här. På dörrkanten, alltså på andra sidan, så står du bara kvar där.
Nej. Alltså, din sambo och hennes tålamod, det är otroligt. Ja.
Det har hon. Hon har mycket tålamod, verkligen. Men jag lyckades, bilen lyftes upp bakdäcket och jag kunde plocka av det sprängda däcket och sen sätta på reservdäcket och skruva fast och åka hem till Stockholm.
Så att, vad skönt. Men vilken story. Alltså när maskinerna strular, det väcker stora känslor. Och jag kan bara tänka mig vilket projekt det blev av allt det här.
Jag kan säga att när jag var på väg hem där, när jag satte mig bakom ratten, den manligheten som jag kände inombords och det här att man hade lyckats och liksom euforin. Det var värt det. Det tog 4 timmar, men det var verkligen värt det. Och jag vet att sambon har träffat sina tjejkompisar efter det och så pratat, men du vet vad min kille gjorde. Alltså, så här såg det till.
Men måste ändå avsluta med frågan, har du numera en domkraft i bilen?
Du, jag köpte faktiskt den bilen av min kompis och jag skaffade en domkraft till den.
Smart. Bra. Du, tack för att du var med. Du blev ju sista samtalet, David, här. Tyvärr har vi inte MacGyver på spellistan. Annars hade vi såklart avslutat med den. Men det blir Martin Nils som är högst på Riviera.
Jag är väldigt glad att du kom fram och jag tackar så jättemycket för ett bra program.
Hej då. Tack själv. Hej. Du har lyssnat på Karlavagnspodden idag med mig, Hanna Silman. Ja, vad ska vi prata om nästa gång? Eller kanske har du andra tankar eller idéer som du vill dela med dig av? Ja, maila oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Och Karlavagnen hör du varje vardagskväll och söndagkväll i P4 och alltid i appen Sveriges Radio.